Idag är det palmsöndag i det som är våran kyrkoordning. Och vi har ett tema som är vägen till korset. Och därför passar den här sången så här jättefint nu. Att vi sätter spåret. Vi sätter riktningen till det som är påsken som ligger framför oss under nästa vecka. Då är ju korset faktiskt det. Huvudsymbolen. Men det är ju det som vi kristna har bär med oss sedan dess. Korset som vårat signum, vårat märke. Men det är det också, får vi säga redan nu, tack vare att graven är tom på påskdagens morgon. Idag är det vägen till korset. Jag tyckte att det var en fin rubrik. Det är inte jag som har satt den. Utan det är ju i kyrkoårets ordning så finns det olika förslag på rubriker. Och vägen till korset andas ju liksom att det är något som pågår. Det finns rörelse i det som handlar om Kristi kors. Kristen tro, kristet liv blir aldrig statiskt och inboxat bara liksom till att vara en fast punkt som vi ska orientera oss ut efter. Utan här är det vägen till korset. Det innebär ju också att Gud, redan innan korset inträffar, så finns det en väg till det här korset. Och den vägen, den pågår fortfarande. Även om vi har korset i ryggen nu då rent så där historiskt och är på väg in i framtiden med våra liv, så ligger korset där bakom. Men vi bär nu, när vi lever våra liv, en riktning. Om vi vill tro och vända oss till Jesus, som även om vi lever framåt i tron, i tanken, i vår tillbedjan, så vänder vi oss till korset hela tiden. Det finns en väg, det finns en riktning. Var vi än finns i historien så är det som att Guds tanke och Guds mittpunkt med allt, det är korset. Vägen till korset. Jag tycker också att det är en fin rubrik utifrån det här med att man inte behöver vara så färdig liksom med allt. Varför är du kristen? Vad svarar du på det? Vad svarar jag på det? Ibland får vi för oss att då måste man ha några punkter så där som man vet att man ska svara. Så här är det nästan som en liten faktaruta. Men det är större än så att leva sitt liv med Gud och vara troende. Och jag tänker att saker och ting förändras och är lite i rörelse och i förhållande till korset. Så kan vi komma in från lite olika håll och vi kan se det från lite olika vinklar. Och det kanske också över tid ibland är med att skapa lite olika uttryck i oss. Och svar på frågan varför jag är kristen. Det är inte så farligt om det här får skilja lite. Varför vi är kristna och vad grundmotivet till det är. Så länge det finns en väg som går till korset. Så länge det finns en riktning liksom in till det som är Kristi kors. Där är mittpunkten. Någon sa att det är mittpunkten, det är vändpunkten och det är höjdpunkten. I det som är världens historia och det kristna livet. Vägen till korset, det är ju den vi har framför oss nu. När vi går in i det som är påskveckan. Och jag tänkte nu, om ni är med mig på det, det kanske är väl ambitiöst. Men jag tror gott om er som är här idag att vi klarar med att göra nedslag i tre olika bibeltexter. Och så lägger vi dem liksom lite över varandra så här. Så det får bli en överlapp. Och jag tror att när vi gör det så öppnar sig bilden av vad det här med korset är. Och vad det är vi kan gå in i nu i nästa vecka innan vi firar påsk. Och hur vi kan gå in i den veckan med glädje faktiskt. Ska vi se här, jag ska ju slå på den här med då. Den första vi bläddrar till, det är andra Moseboken. Och då så säger jag som jag brukar, ni som har tur har biblar i bänkarna. Ni som har otur får läsa med en granne. Eller så har du med dig något annat du kan läsa ur. Andra Mosebok 13, verserna 3-10. En liten bakgrund bara innan vi läser. Andra Mosebok, andra boken i Bibeln, den heter på latin Exodus, uttåget. Och allt där handlar om hur Israels folk befrias ur slaveriet i Egypten. Det är ju egentligen en enda stor räddningshistoria, befrielseaktion som Gud är med liksom och sätter i verket för sitt folk som har levt i fångenskap. Det finns ju bibelhänvisningar på detta i faktiskt 430 år. Och i tiden när detta inträffar så är det lite olika meningar om det. Jag har lärt mig någon gång i tiden att det var på 1400-talet före Kristus. Och om man då lägger på en fångenskap som har pågått i 430 år, då är vi nästan så långt före Kristus som vi nu är efter Kristus innan den här fångenskapen började. Den är nu på väg att inträffa. Gud har genom Mose fört hårda förhandlingar med han som liksom höll det här folket i slaveri i Egypten, nämligen farao. Men han är en hård man. Det är nu framme vid den tionde plågan som liksom varje gång det kommer en sån här plåga så är det liksom en slags påtryckningsmedel från Gud själv i förhållande till den här makten att nu får du faktiskt släppa mitt folk. Och den tionde, den är hemsk, för det innebär att allt förstfött såväl i familjer som bland boskap ska dö. Det är som att där någonstans så tar Gud udden av faraos makt och han säger okej. Släpp folket fritt. Låt dem gå. Och hur många var de? Jag tyckte ändå det var kul att få med det där. Det var 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. Man tänker ibland att det var ett litet sällskap som drog iväg. Men går det ens att se en sån här stor skara människor framför sig? Det handlar om ett helt folk. Massor av människor. Och hur många blir det här då? Jag vet inte. Det är väl ingen som vet. Det kanske var ett par miljoner människor igång där. Och så tyckte jag den här meningen var lite kul också. Att med allt det här folket så fanns det en mängd löst folk också. Som drog med. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Men ibland kan man känna sig som en av dem. Jag tillhör det där lösa folket som ändå får vara med. Om du tycker att inte du passar in någonstans. Eller liksom var hör du hemma? Det går till och med att läsa andra Mosebok om uttåget ur Egypten. Och få liksom en inbjudan via Guds generositet. Att en mängd löst folk, det klarar vi av att ta med på den här vandringen. Och så vandrar de ut. Och då ska jag läsa hur det beskrivs här i andra Mosebok, det 13 kapitlet. Och jag läser ifrån vers 3-10. Mose sa till folket, kom ihåg denna dag. Dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. Idag drar ni ut i månaden Aviv. Och när Herren har fört dig till kananéernas, hetiternas, amoréernas, hivéernas och jebuséernas land. Det som han med ed har lovat dina fäder att ge dig. Ett land som flödar av mjölk och honung. Då ska du i denna månad fira högtid på detta sätt. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd och den 7:e dagen ska det hållas en fest till Herrens ära. Alla de 7 dagarna ska du äta osyrat bröd. Ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son, detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Det här beskrivs ju egentligen ingenting om själva uttåget i sig, men det som instiftas är en slags minnesmåltid redan innan det har hänt. För att inslag i det här uttåget så var det att man skulle slakta ett lamm och stryka blodet på dörrposterna för att de som var innanför där skulle fredas den där natten då allt förstfött skulle dö. Och sen skulle man göra sig redo med osyrat bröd. Bröd utan jäst. Som var lätt att laga till och baka över eld eller hur det nu var ganska snabbt. För den där natten sen när folket släpps fritt, då gäller det att ha med sig lite och äta lite som man kan göra i ordning ganska snabbt. Det går inte bära på massa bunkar med bröd som ska jäsa och förvara dem, utan man fick laga sin mat under vägen på något vis. Och det där uppbrottet skedde ganska så hastigt och de uppmuntrades att vara beredda när tillfället kom. Och så kom det. Och så blir det ju så nu att det vi har läst här handlar om den här måltiden, det här osyrade brödet som väl i sig inte är någon stor sak. Vi kan ju baka scones här hemma vi också. Det är väl inte just detaljen i vilket bröd eller inte som man äter. Men det är just påminnelsen nu som Gud får via, som Gud ger via Mose till folket att det här är stort nu det som händer. Det är räddning och befrielse. Och varje år sedan vid den här tiden så ska ni påminna varandra om det som har hänt. Och ät då osyrat bröd i en vecka så ni verkligen kommer ihåg igen hur det var och vem det var som räddade er. Och det är ju så än idag att när judarna firar påsk så är det det osyrade brödets högtid till minne av hur Gud befriade dem ut ur slaveriet ur Egypten. Vi bläddrar fram nu då till det som är Markus evangeliets 11:e kapitel. Och som är en av de evangelietexter som är brukligt att vi kan läsa en sån här dag. När det är palmsöndag. Det handlar om intåget i Jerusalem. Och vi kan tänka oss att Jesus kanske hade varit i Jerusalem flera gånger innan. Och visste vad det var frågan om. Han var ju jude. Men nu är han där för sista gången, det vet vi i alla fall. För att det kommer sluta med korset. Och vi läser den här berättelsen. Markus evangeliet 11:1-11. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfag och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara: Herren behöver den. Och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om, och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår faders Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet, och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Intåget. Om det andra var uttåget, så är detta intåget in i Jerusalem, och det är det osyrade brödets högtid. Och vi som är kristna vet att det här lammets blod och det osyrade brödet i den måltiden som judarna firade, det växlade Jesus upp till en ny dimension som vi får fira framåt skärtorstans kväll, då han instiftar nattvarden, då Kristi blod och Kristi kropp blir det som nu räddar och befriar. Åsnan finns där som en symbol i den här berättelsen. Åsnan som är symbolen för fred och tjänst. Fred i bemärkelsen, de som drar ut i strid drar inte ut på åsnor, de drar ut på hästar. Åsnan är lastdjuret som bär. Jesus kommer där ridande på en åsna. I fredens namn, i tjänstens namn. I enkelhet och ringhet. Och han blir igenkänd. Lägg märke till det. Folket ropar Hosianna. Som är egentligen ett uttryck för: Herre, hjälp oss. Hjälp oss. Och vad ber man då? Ja, vi vet kanske inte riktigt. Men det ligger väl nära till hands. Så tänk att man ber om räddning. Att man ber om befrielse på nytt igen. Ur den ockupation som rådde. Ur det mänskliga lidandet som fanns. Herre, hjälp oss. Man kände igen att nu kommer Gud på nytt till oss. Med räddning och befrielse. Det kan vara han vi ska ställa vårt hopp till. Och så läser vi den tredje och sista texten. Och den tänkte jag så här. För er som inte får någon bibel i handen, så ska alla få följa med nu. I Hebreerbrevets andra kapitel. Hebreerbrevet är ju skrivet ett stycke efter att korset har ägt rum. Jag känner i mig själv att det inte är så ofta som jag läser Hebreerbrevet så mycket. Och det är inte så konstigt om inte du är så bekant med just det här uttrycket. Men här är det någon slags sån här spot on förklaring för vad som sen är effekten, kan man säga så. Vad som är följden av det som Jesus faktiskt fullbordade genom att gå vägen till korset fullt ut. Och jag läser Hebreerbrevet 2:14-18. Och nu talas det här om Abrahams barn. Och det står att då nu barnen är av kött och blod, alltså barnen, trons folk. Och här kan vi också inkludera oss själva. Då nu barnen, trons folk, är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa. Jesus alltså. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Jag tycker det är någon slags slutlig förklaring för vad det är som händer. Och inte bara jag tycker. Det är väl så vi får summera kristen tro. Vägen till korset är inte bara en väg till korset där det tänds en låga hopp lite grann. Utan där utkämpas också en kamp. Där det finns en seger som också är definitiv och slutgiltig. Det står att Jesus identifierar, han blir sänd för att identifiera sig så djupt och så nära med alla människor. Att han blir som en av oss. Han är inte Gud långt borta eller svävar över. Han blir som en av oss. Han stiger ner. Han kommer med freden och med tjänandet. Med räddning och befrielse. Och det är skönt att få läsa att han genom sin död gör dödens herre, djävulen, maktlös. Och befriar alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Är det inte döden som är människans yttersta fiende? Är det inte där vi tänker att allt tar slut? På ett rent mänskligt plan. Men så är ju Jesus han som räddar och befriar. Sänd av Fadern själv. Gud har själv visat att långt bak i tiden så kunde, trots 430 års fångenskap i Egypten, så finns det en väg ut, en räddning och befrielse som endast är möjlig i egenskap av att Gud har all makt. Och så får vi så här långt i efterhand erkänna den händelse när Jesus dör på korset men uppstår på den tredje dagen, som att han vinner den slutliga kampen mot människans yttersta fiende, döden. Mose vann kampen med Guds hjälp mot farao. Folket blev befriat. Jesus vinner kampen mot djävulen själv med Guds kraft och befriar. Det här är inga små saker. Det här är människans väl och ve för evig tid. Och jag hoppas att det kan få landa i dig och mig i en stor bild av vem det är som, vilken Gud det är som vi tillhör och vem Jesus är. Det är fantastiskt att liksom få, även om jag inte förstår allt och jag har allt rätt i min lilla faktaruta om min egen tro, så får jag i alla fall med hela min tyngd bara luta mig emot denne Jesus som har vunnit kampen. Och då får man också lägga till, för det gör också författaren till Hebreerbrevet, att ja, det finns de som lider fortfarande. Det finns de som har det svårt. Var är den där vinsten av den där kampen? Om det är så fint det ni säger, det som står. Att vi är befriade, segern är vunnen. Hur är det då med alla de som lider? Då får vi säga så här. Kampen är vunnen. Segern är slutgiltig och färdig. Det kan spelas en match, det står 10-0 till ena laget, det är 5 minuter kvar av matchen. Det är 5 minuter kvar, men alla vet ju vilket lag som har vunnit när det står 10-0. Kampen är vunnen och samtidigt så får vi läsa den sista raden i den här bibeltexten. Att eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Vi väntar fortfarande på slutsignalen, men tills den har ljudit så vet vi. Och en del bär nog det djupt inom sig som en erfarenhet också utav oss som är här. Att mitt i lidandet så är det någon som bär. Mitt i kampen så går man inte ensam. För han som går med, han har själv lidit, han har själv prövats. Han har gått vägen till korset. Och det var ingen walk in the park. Han vet vad det är. Han vet vad vi går igenom. Och vad du än bär, vad jag än bär, så kan vi luta oss emot att han som går med, Jesus Kristus, han vet, han känner situationen rätt om vi får vänta en stund till på det slutliga, den slutliga segern. Hur summerar vi detta nu då? Och jag hittade en bild som jag tyckte var lite fyrkantig i själva korsmålningen, men det är ändå liksom någon sån här kreativt uttryck för att det finns ett kors som är satt här och givet här med ett varmt hjärta bakom, ett stort kärleksfullt hjärta som inte bara är lite gulligt, utan som har makt och kraft att förändra, befria och rädda. Och min uppmaning är egentligen både till dig själv och mig på nytt igen idag: låt oss vandra den vägen till korset, var vi än befinner oss i våra liv, och ta intryck av han som har fullbordat den segern där. Det är honom vi som kristna får ställa allt vårt hopp till och tro på. Vi gör det nu. Herre Jesus Kristus, nu vill vi vända vår tro och vår bön till dig. Från djupet av våra liv, Herre. Vi förstår inte allt, vi ser inte hela bilden. Men tillräckligt mycket väver samman bilden av att du är den som är värd att vända sig till. Det är i dig vi känner igen kärleken och livet och befrielsen och räddningen. Och Herre, jag ber att den av oss som är här idag och som ropar ur sitt inre: kom Herre, hjälp. Jag ber dig att du skulle göra det. Kom med din hjälp just nu, Herre Jesus. Bevisa för oss att du går med oss. Du lämnar ingen ensam, du går med och du låter oss få känna lite av segerns sötma som du har vunnit. Även om det finns prövning och lidande ut med vägen fortfarande. Dig vill vi gå med, dig vill vi vandra med, Herre. Inför dig vill vi falla ner. I Jesu Kristi namn. Amen.